Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Igår så skedde något helt unikt när regeringen yrkade avslag på sin egen budgetmotion.
Vi har en svag regering som inte förmår samla stöd.
Då väljer högeroppositionen via ett paragrafrytteri att stoppa det förslaget från att ens prövas i Sveriges riksdag.
148 ja, 149 nej. Kammaren har avslagit utskottets förslag till beslut.
Det som händer i riksdagen idag är fullständigt unikt.
Ja, idag skulle budgeten klubbas, men trots omröstningen i riksdagen idag så blev det ingen färdig budget.
Jag vill sträcka ut en ärligt menad hand. Om vi två gemensamt enas om att man tillträder inte som regering förrän man har ett budgetunderlag.
Hade vi arbetat på det sättet, då hade Sverige troligen inte haft någon regering nu.
Självklart har jag pratat med Turkiets försvarsminister och vi hade, som jag tycker, ett bra och konstruktivt samtal, men jag tänker ju inte kommentera vad det samtalet innehöll.
Ja, inflationen är just nu den högsta på 30 år och landade på 7,2% i maj.
Regeringen vill inte rösta på sitt eget budgetförslag. Pensionsfrågan skär som en varm kniv i smör genom politiken. Och finansministern lägger fram en extra ändringsbudget för att tillmötesgå både Vänsterpartiet och Centerpartiet. Moderatledaren försöker få med sig statsministern på ett handslag om att inte bilda regering utan att underlaget för att få igenom sin budget är säkrat. I Bryssel för Peter Hultqvist hemliga NATO-samtal med Turkiets försvarsminister. Och här hemma förfasas många av prishöjningar på kött, mjölk, ost och ägg. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. En del har redan gått på semester, men regeringens vårbudget är fortfarande ett oskrivet blad. Och barnen har förstås sommarlov sedan någon vecka. Och det hade kanske 349 ledamöter av riksdagen också tänkt sig. Veckopanelen vecka 24 med den här paneltrion. Johan Wenström, doktor i statsvetenskap, medarbetare i Svenska Dagbladet. Välkommen.
Tack.
Stefan Stern arbetar för Nordstjärnan och Wallenberg Foundations med socialdemokratiskt förflutet. Välkommen.
Tackar.
Och long time no see, Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Välkommen åter, Karin.
Tack så mycket.
Hur har den här veckan varit?
Ja, men det är en härlig vecka. Man går och väntar på semester och barnen har sommarlov och det är ett härligt pirr i kroppen. Och sen har det ju varit väldigt spännande inrikespolitiskt, minst sagt.
Varmt och skönt.
Nej, men here comes the sun, apropå att Paul McCartney fyller 80 år. Så att,
just
det känns väl bra att sommaren äntligen kommer i detta något ofta mörka land.
Men inrikespolitiskt har det varit en sorglig vecka, tycker jag.
Det ska vi komma till, minst sagt. Förra veckan så hanterade vi en misstroendeomröstning mot Morgan Johansson. Den hade kunnat sluta med att hela regeringen avgick. Den här veckan gällde regeringens vårbudget.
Man trixar med spelreglerna i en demokrati.
Här finns nu ett förslag som skulle kraftfullt förbättra ekonomin för de sämst ställda pensionärerna. Det finns en majoritet för det i riksdagens kammare. Men då väljer högeroppositionen via ett paragrafrytteri att stoppa det förslaget från att ens prövas i Sveriges riksdag.
Fru talman, igår så skedde något helt unikt när regeringen yrkade avslag på sin egen budgetmotion. De var en rätt talande illustration av den nuvarande regeringens vanmakt och regeringsmaktens förfall. Sverige måste få ordning och reda i den ekonomiska politiken.
148 ja, 149 nej. Kammaren har avslagit utskottets förslag till beslut.
Centerns Anders W. Jonsson ansåg i Sveriges Radio att Moderaterna och de andra tre partierna till höger trixar med demokratin när de inte släpper vidare Socialdemokraternas i elfte timmen kompromiss om pensionerna. Statsministern kallar det paragrafrytteri, men en tung röst från konstitutionsutskottet, förre kanslichefen Magnus Isberg, säger till TT att det var solklart att det sena förslaget i finansutskottet inte skulle behandlas. Och det hela slutade med att ingen budget vann. Istället kom finansministern i morse med en extra vårändringsbudget som är tänkt att blixtbehandlas och klubbas i nästa vecka. Vad säger nu panelister Olsson, Stern, Wenström? Vem har rätt i frågan om ett lands statsbudget kan bestämmas så här? Johan Wenström kan börja.
Det är problematiskt att regeringen kom med det här kompromissförslaget i 5-12 naturligtvis. Även om det är också imponerande att regeringen hela tiden lyckas förena Vänsterpartiets och Centerpartiets olika viljor. Men jag tycker egentligen att de borgerliga partierna alltså bär en större del av skulden till att det här har blivit, som jag sa, en sorglig vecka i svensk inrikespolitik.
Var ligger det ansvaret?
Ja, alltså det handlar trots allt om ett snarlikt förslag, regeringens och oppositionens förslag till pensionsreform. Och att då göra en jättesak av det här och hindra regeringen från att lägga fram sitt förslag samma dag som Jens Stoltenberg är här för att hjälpa oss att komma vidare i vår NATO-process, det tycker jag är anmärkningsvärt, minst sagt. Jag tycker inte att det är landsgagnerligt. Jag har sagt tidigare här i veckopanelen att jag tycker att oppositionen bör samarbeta mer med regeringen och ge regeringen politisk täckning så att vi i första hand kan bli klara med NATO-ansökan. Att ställa till ett jättebråk på det här sättet tycker jag är, ja, det är inte särskilt lyckat.
Stefan Stern?
Nej, jag tror nog att budgetramverket och riksdagsordningen alltid gäller alla i alla situationer. Och jag tror nog erfarenhetsmässigt att de tjänstemännen i utskottet säger att beredningskravet inte är uppfyllt, så är det nog sannolikt inte det. Tjänstemännen arbetar ju oavsett färg med alla partierna och alla regeringar över tid. Och jag tror det slutliga svaret kom när regeringen valde att inte få talmannens överprövning eller konstitutionsutskottets överprövning, utan istället la fram en extra ändringsbudget, så att säga. Då kan vi nog lägga det åt sidan att det var paragrafrytteri. Det är nog viktigt att hålla på regelverket. Men sen får man inte glömma bort att roten till det här som vi såg i veckan, det skapades ju redan långt innan i november när regeringen tillträdde. Därför då byggde man in problem. Man löste så att säga ett problem och skapade minst två andra i nästa steg. Och det är en sån här grundregel i politiken att det ska man akta sig för. Så då kom ju pensionsfrågan tillbaka och hög, så att säga.
Som en bumerang. Igen,
som en bumerang.
Karin Olsson, du har ju läst statsvetenskap. Innebär det att det som sker i politiken nu är begripligt för dig?
Alltså det är ju komplicerat och jag tror inte jag är ensam om att känna en viss huvudvärk när man ska bena ut till exempel skuldfrågan som nu är på bordet. Och jag tror att detta är väldigt dåligt för Sverige. Men Sverige har ju präglats i så många decennier av stabilitet, förutsägbarhet och det är också en viktig byggsten i den starka tilliten vi fortfarande ser i samhället. Och när allmänheten medborgarna har svårt att förstå spelet där framstår som något nästan kaosartat. När begripligheten sjunker i vad politiken håller på med, det tror jag är väldigt dåligt för den samhälleliga tilliten och förtroendet för politikerna. Så att jag hoppas vid Gud att det här valresultatet kommer ge en tydligare parlamentarisk situation så att vi slipper det här märkliga schackrandet och nödlösningarna och ja, det här otroligt besvärliga läget som vi egentligen har haft i två mandatperioder nu.
Men just den här hanteringen nu den senaste veckan, är du team Wennström eller team Stern?
Jag lutar åt team Wennström i detta. Så klart, man kan ju också titta längre bak. Vem är skyldig till den här situationen redan från början? Att man inte har skaffat sig en stabil situation i regeringen. Ja, men då kan vi titta på Löfven. Alltså, hur långt ska vi gå tillbaka på något sätt? Men jag håller med Johan om att vi är i en väldigt känslig situation som land. Och att det fordrar någonting av politikerna. Att lägga vissa saker åt sidan och faktiskt fatta beslut så att vi kan ha en stabilitet och en värdighet i den här unika situationen vi befinner oss i säkerhetsmässigt i det här limbot mellan NATO-ansökan och förhoppningsvis ett medlemskap.
Stefan?
Men det där styr man ju ganska mycket själv som regering. Om man nu ska tillträda några månader före ett val och man vet att man inte får riksdagsmajoriteten emot sig vid tillträdet, men man har inte riksdagsmajoriteten med sig för sin sakpolitik, då kan man ju ha en approach att man gör bara insatser med propositioner och förslag på de områden där det finns en bred förankring. Den här regeringen har ju haft som strategi att man lägger fram förslag på förslag som faller i riksdagen och som polariserar. Och där själva poängen i många fall har varit att oppositionen har stoppat deras förslag. Det är deras egen approach som gör att de framstår som väldigt svaga i ett läge där retoriken från regeringspartiet är att det behövs ett starkt samhälle och en stark regering. Så jag tycker nog att det där får man lite förhålla sig till. Om man då nödvändigtvis ska tillsätta en regering som är så här svag och bräcklig, Då får man inte agera som om man har majoritet eller att man är stark.
Så det är särskilt olyckligt att det handlar också att pensionsfrågan hamnar i den här debatten. Men är det något politikområde som ska präglas av stabilitet så är det väl den. Där har man ett ansvar för generationer. Och det är viktigt att det inte blir behandlas på det här lite lättsinniga sättet.
Johan?
Jag tänkte att till det Karin Olsson sa, att nu har ju oppositionen för andra veckan i rad skapat en politiskt väldigt laddad situation som har givit då Amineh Kakabaveh stort utrymme för att komma med sina krav som är direkt skadligt för Sveriges NATO-process. Sen pratar vi också om vad är rötterna till den här kalabaliken, och de går ju väldigt långt tillbaka. Egentligen ända till Sverigedemokraternas inträde i riksdagen 2010. Alltså om alla partier, de övriga partierna, hade haft en mer mogen inställning till Sverigedemokraterna och kunnat hantera dem på ett konstruktivt sätt, då hade vi inte befunnit oss i den här situationen. Allting i den här cirkusen handlar ytterst om att Sverigedemokraterna då inte ska få inflytande fortfarande.
Den här veckan är Kvartals fredags intervju med en nestor inom det svenska pensionssystemet, Bo Könberg, som var socialförsäkringsminister för Folkpartiet under regeringen Bildt i 90-talets början. Och då syddes ett helt nytt pensionssystem ihop som byggde på livsinkomstprincipen, att alla år som man förvärvsarbetar ska påverka pensionen. Bo Könberg är bekymrad över vad de styrande politikerna nu gör med pensionerna.
Det som man kan vara oroad för är vad som händer med pensionsgruppen. Den frågan var uppe i debatten. Själva konstruktionen tillkom ju då för att de partier som var för reformen skulle kunna känna ansvar för det långsiktiga systemet. Och att man inte skulle ha snabba ryck vad det gäller pensionerna, med tanke på att i vissa fall så får man ut dem där 40 år senare, så det vore ju bra om reglerna är någorlunda beständiga. Det är ju ganska trist det som pågår. Sen får vi väl se om det fortsättningen är att de här fem partierna eller sex vad det blir kan bestämma sig för att uppföra sig lite annorlunda än de har gjort det senaste halvåret.
Bo Könberg, som ledde det parlamentariska arbetet med att ta fram en efterträdare till ATP. Han är alltså klart bekymrad över hur partierna uppför sig. Den här ambitionen att pensionssystemet ska hålla för lång tid, som du var inne på Karin, de ska inte vara föremål för dagspolitik. Det har i stort sett fungerat i närmare 30 år. Men är det kört nu för flera år framåt nu när vi har den här politiska situationen? Kommer det inte att gå?
Ja, det verkar ju som att både högern och vänstern nu intar en annan approach till pensionssystemet. Och På den borgerliga sidan brukar man ju ofta betona vikten av pensionsgruppen och inte minst inom Moderaterna. Men om det nu är så viktigt så hade ju borgerligheten då kunnat avstå från att lägga ett eget förslag till förändrad pension. Men det gör man naturligtvis inte därför att SD villkorar en borgerlig regering med pensionsreform på samma sätt som V gör det för Socialdemokraterna.
Nej, men det finns ju naturligtvis en risk nu att man har öppnat en Pandoras ask. Jag hörde Nooshi Dadgostar redan den här veckan. Hon kräver nu 2000 ytterligare. Och det så kallade Nooshi-tillägget var ju då 1000 skattefritt så att säga. Och dessutom utanför pensionssystemet. Och det var ju det som pensionssystemet var till för. Att det skulle vara stabilt över tid. Att det skulle vara rakare rör mellan vad tillväxten gav och pension och så. Så att det finns ju en risk att man har öppnat det här och... Det är klart att det finns flera fel på det ursprungliga förslaget att det var utanför pensionssystemet. Men jag skulle säga att det är ohistoriskt sett till den svenska modellen på ett annat sätt också som gör att jag tycker det var bra. Att nu finns det två förslag som ser lite annorlunda ut. Och det är nämligen att det var fokuserat på ungefär 700 000 som ibland kallas för fattigpensionärer. Och hela systemet, pensionssystemet, bygger på att man håller ihop inkomstgrupperna. Att när man gör förändringar i systemet så gör man förändringar som skapar ett utfall som är positivt för hela gruppen med 2,5 miljoner pensionärer. Så att jag måste säga att det är en väldigt smal politisk gång som Vänsterpartiet försöker pressa in här utifrån sina synsätt. Jag menar, de vill höja A-kassan. De vill se till att sjukförsäkringssystemet förbättras och de ser till de ekonomiskt svagare pensionärerna. Det är inte så Sverige byggs, utan Sverige bygger på välfärd där man ser till hela befolkningen. Så att jag tycker det var väldigt, väldigt bra att det där första förslaget nu är historia. Så får vi se vilket av de här andra två förslagen som vinner. Och där håller jag med om, där ligger de ganska nära varandra.
Karin Olsson, vad tror du att pensionssystemet kan hålla för den här utmaningen eller tillfälliga avvikelsen?
Ja, jag tycker att man under en längre tid har sett en retorik och en debatt runt pensionerna som ligger i linje med det vi ser nu. Det är en ganska populistisk retorik. Vill man inte förändra pensionssystemet och ge mer pengar till den och den gruppen, då vill man i princip att pensionärer ska svälta. Men jag överdriver, men det har varit en väldigt uppskruvad debatt.
Just nu är det dessutom Putinpriser just nu.
Ja. Men det här är pågått under ett antal år och att nu statsminister Magdalena Andersson struntar i den här blocköverskridande pensionsgruppen. Och det är liksom ett trendskifte här i respekt gentemot hur pensionerna har skötts tidigare. Så tyvärr så kanske det blir mer av dessa, ja, att man är inne och petar och behandlar pensionerna mer vårdslöst.
Sen har vi de politiska vildarna i riksdagen då. Dels förre vänsterpartisten Amineh Kakabaveh, dels förre sverigedemokraten Roger Richtoff. Kakabaveh har inte lovat att stödja regeringens extra vårändringsbudget och har upprepat sitt krav på att Sverige inte ska sälja vapen till Turkiet. Och i morse då, idag fredag, la regeringen in den här extra ändringsbudgeten. Finansminister Mikael Damberg säger till TT att han inte har lovat Amineh Kakabaveh någonting. I nästa vecka ska riksdagen rösta om det här, bara sån här blixtbehandling. Vad ser ni framför kommer hända då?
Ja, det låter ju, tycker jag, som att regeringen den här gången kanske inte har lovat Kakabaveh någonting. Det låter ju mer som att både Damberg och statsministern säger att ja, vi förutsätter ju att Kakabaveh röstar för höjda pensioner, inte minst till kvinnor med låga inkomster. Man får hoppas att det är på det sättet.
Men hon skulle ju kunna rösta, eller det krävs till och med att hon röstar för, om jag förstår saken rätt, för att det här ska gå igenom. Det vet vi inte. Dessutom så kan ju någon trycka fel och sådär. Vad kan hända då? Alltså hur stor är risken från regeringsperspektiv att det här går helt åt pipan?
Nej, men det är klart det är business as usual för en regering som tillträder och inte har en förankring i parlamentet. Sen råkar det här vara väldigt prestigefyllt och bygga på det som var en förutsättning att statsministern tillträdde. Så det blir mer symbolik i det. Men problemet är ju att man, som man bäddar får man ligga så att säga. Det här byggdes in redan vid tillträdet som jag var inne på. Och nu har vi då en situation där Kakabave då ställer ytterligare villkor i utrikespolitiken. Och ännu viktigare än vem som får rätt i de här två pensionsförslagen som ligger nära varandra, så är ju det svenska NATO-tillträdet. Att vi får ett inträde som ger Sverige skydd. Och det är klart att då är det en väldigt olycklig situation.
Mm. Vi ska komma tillbaka till NATO-frågan, men vi håller oss fast, tycker jag, i detta med regeringsbildning en stund. I riksdagens frågestund i torsdags, igår alltså, gjorde moderatledaren Ulf Kristersson ett försök att få med sig statsminister Magdalena Andersson på en överenskommelse om att inte tillträda som regering om inte ett viktigt villkor först är uppfyllt. Men först lite försommarreflektioner.
Fru talman, jag tror många i svenska folket undrar vad som händer i riksdagen just nu och tycker att det är obegripligt och stökigt. Och det kan jag verkligen förstå. Man är kanske många mer sugna på att äta glass och fundera på hur varmt det är i vattnet och sugen poppa ner från bryggan in i ett fortfarande lite kall sjö.
Jag vill sträcka ut en ärligt menad hand. Om vi två gemensamt enas om att man tillträder inte som regering förrän man har ett budgetunderlag, då får Sverige starka, stabila regeringar även om man minoritetsregerar. Det skulle Sverige ha nytta av oavsett vilken regering som tillträder. Framförallt kan driva ekonomisk politik i oroliga ekonomiska tider.
Hade vi arbetat på det sättet, då hade Sverige troligen inte haft någon regering nu. Det hade inte varit bra om Sverige inte hade haft någon regering när Ryssland angrep Ukraina.
Magdalena Andersson lät som om det som Ulf Kristersson önskade sig, ett säkert underlag för kommande budget innan en ny regering tillträder, är mer som en vacker dröm än någonting som är realistiskt. Karin Olsson, vad säger du om det här?
Ja, det är inte en helt lätt fråga att svara på, men Magdalena Andersson tror jag har en hög trovärdighet här. Och man hör också nästan i rösten här att hon står inte på någon god fot med Ulf Kristersson just nu. Det märks att det ligger en väldig irritation i botten. Och det här kanske Stefan är bättre att uttala sig om, men det här är väl då socialdemokratins styrka på något sätt, att få allting att låta helt självklart, att man gör allt för landets bästa och att landet måste styras och vi måste göra det och vi tar hand om det här på något sätt. Och Magdalena Andersson är ju väldigt framgångsrik i att låta trovärdig i det här svaret.
Men kan det vara så att det faktiskt är att hon har helt rätt? Att hade man hållit på det där som Kristersson föreslog, så blir det ingen regering med det här underlaget alls?
Ja, alltså det som avgör om en regering kan tillträda idag, det är ju inte om man har ett budgetunderlag, utan det är ju om man klarar statsministeromröstningen efter valet.
Mm, det är en stor skillnad.
Ja, det är en stor skillnad. Och det kom ju med vår nya grundlag som jag tror kom 2010. Och om jag inte minns fel så skedde ju det på borgerlighetens initiativ. Man ville inte att Socialdemokraterna bara val efter val skulle kunna säga vi regerar vidare. Men borgerligheten, skulle jag säga, sköt ju sig foten på det sättet. För det visade sig att den här statsministeromröstningen skulle bli avgörande för borgerlighetens egna försök att bilda regeringar. Och ytterst är ju den viktigare än om man har då ett underlag för att få igenom sin budget.
Stefan Strandvass, hur är det om Kristerssons önskan eller dröm, förslag?
Nej, men vi kan minnas hur det gick till när Stefan Löfven tillträdde. Då var talmannen, också moderaten, hette Per Westerberg. Och han ställde faktiskt som krav på Löfven att du ska inte bara visa upp att du kan tillträda med en icke-riksdagsmajoritet emot dig, men du ska också visa mig i talmanssonderingarna hur du får igenom din budget. Och det där fick ju Westerberg kritik för, av inte minst en del statsvetare som påpekar att det där var lite så att säga, expansiv syn på hans roll. Men frågan är om inte det där var väldigt klokt. Och jag tror att det är väl ett alldeles utmärkt förslag att se om inte budgetramverket kan användas som ett sätt att komma överens om att vi måste ha regeringar i landet som inte Karin var inne på socialdemokratins historia här. Jag tror att det är framförallt ett varumärke av regeringsduglighet. Och när man såg en minister på tv, det gällde väl för övrigt Reinfeldt-regeringen också, då visste man när det sades någonting att då gäller det, då är det spelreglerna. Det enda en medborgare vet nu när en minister uttalar sig på tv, det är att sannolikheten att det ska bli så där, den där tusenlappen för att jag äger en bil eller den här processen kring Norsi-tillägget, det är att sannolikheten är väldigt låg att det blir så här. Så att vi får en slags, ska jag säga, vi får en låtsasregering som gör utspel men som inte har täckning för det de säger.
Låtsasregering, var det inte lite hårt?
Ja, det kanske är hårt, men tänk efter nu. Vi har haft två mandatperioder där regeringsmakten har varit på sätt och vis från skuren, den sakpolitiska makten. Vi hade januariöverenskommelsen för inte så länge sedan, där Centern utanför regeringen i praktiken dikterade sakpolitikens innehåll. Sen föll göken och då fick vi den här regeringen som gör utspel och inte får igenom sin politik.
Göken, alltså, det var länge sedan jag hörde den.
Det är inte bra, när man glömmer fort. Men det som tillhör bägge perioderna är att regeringen inte regerar över sakpolitiken, och det är klart inte bra.
Men apropå det här Stefan tar upp, så skrev ju Viktor Barth Kron, alltså rolig sak i Expressen, om just detta. Att regeringen i praktiken kommit att bli någon slags hybrid mellan ceremoniellt kungahus och reklambyrå för socialdemokratisk politik som inte genomförs. Det är ju precis detta som Stefan talar om.
Dagens Nyheter har intervjuat två statsvetare som båda tror att svenska folkets förtroende för politiker och för det politiska systemet sjunker som en följd av all den här turbulensen. Maria Lemne tror att det som händer kan äventyra röstdeltagandet. Jag själv som är en politiknörd har tröttnat, säger Maria Lemne. Tommy Möller säger till DN att missnöjet nog inte bara sänker valdeltagandet utan troligen också leder till att fler kommer att stödja partier med tydlig anti-etablissemangsprägel. Vad tror ni om valdeltagandet i höst med det här i bakhuvudet?
Att det sjunker dramatiskt tror jag ändå är... Det är svårt att se, tycker jag. Vi har en så stark tradition i Sverige av att man går och röstar. Däremot så leder ju det här till ett ökat missnöje med våra beslutsfattare, med samtliga partier skulle jag tro. Det håller jag med de här två statsvetarna.
87,2% var det senast. Vad tror du, Karin?
Jag tror inte heller att det blir någon drastiskt sänkt valdeltagande. Men som jag var inne på tidigare här resonemang så tror jag att det här är väldigt skadligt för förtroendet för politiken och för politikerna. Och om man ska försöka säga optimistiskt då på det här så är det att det här kanske medvetande gör många att oj, det här är verkligen en strid på kniven. Alltså det, en person sitter i riksdagen och bestämmer allt i princip. Det, ens röst räknas verkligen. Alltså jag sitter själv här och räknar, okej, ska man våga lägga sin röst på det här partiet eller ska man ta det här? Och det, nu är det partier som riskerar att åka ur. Det gör också att det blir angeläget att faktiskt rösta och tänka på hur man röstar. Så möjligtvis då så kanske den här situationen kan ägga väljarna också. Men det kanske är att vara för optimistisk.
Det är en väldigt intressant tanke, tycker jag. Det kan ligga mycket i det. Men jag tror att många väljare är besvikna på att det verkligen saknas en vuxen i rummet i Sveriges riksdag och att det saknas just den här uppslutningen för Sveriges väl också i ett väldigt kritiskt ögonblick för vår nation.
Stefan, upp eller ner valdeltagande?
Ja, jag tror det politiska minnet och det mediala minnet är ganska kort. Så att när vi har haft en lång sommar, vi kommer in i augusti och den andra söndagen i september, då beror valdeltagandet på konjunkturen då. Om valdebatten har berört samhällsproblem som är relevanta i människors liv och mycket annat än det vi ser nu. Därför att hela den här mandatperioden har varit lika turbulent som det Maria Lemne uttalar sig om nu. Så att jag tror det inte går att dra för stora växlar ännu.
Vi på Kvartal är både glada och stolta över vår ambitiösa valsatsning Folkviljan, med det övergripande syftet att tilldela väljarna en större roll i valdebatten. Projektet kickar igång i samband med Almedalsveckan måndagen den 4 juli klockan 12. Då presenterar vi den första stora opinionsmätning som ingår i projektet Folkviljan. Den kommer sen att diskuteras av en panel bestående av 3 personer som har gedigen politisk erfarenhet. Det här evenemanget sänder vi live på kvartal.se, men om du har planer på att vara i Almedalen så kan du uppleva det på plats. Kom ihåg dock att antalet platser är begränsat, så vänta inte med att boka din biljett på kvartal.se om du vill gå. Välkommen!
Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På den europeiska nivån är det också politiskt högtryck. I mitten av veckan var det försvarsministermöte i Bryssel, och förutom kriget i Ukraina var förstås Sveriges och Finlands NATO-ansökningar på agendan. Försvarsminister Peter Hultqvist hade ett eget möte med Turkiets försvarsminister, men till Sveriges Radio vill han inte sätta in oss i hur diskussionen gick eller vad som avhandlades.
Det pågår en process med Turkiet och vi får återkomma när den processen är fullföljd. Självklart har jag pratat med Turkiets försvarsminister, och vi hade, som jag tycker, ett bra och konstruktivt samtal, men jag tänker inte kommentera vad det samtalet innehöll.
Kan ni läsa ut någonting ur Peter Hultqvists svar här? Ligger det någonting mellan raderna?
Nej, det... Jag tror att vi ska avstå från att spekulera faktiskt om hur det går.
Avstå från att spekulera?
Ja, att det finns, vad är meningen med att göra det egentligen? Det är uppenbart att regeringen för en process med Turkiet och på alla sätt försöker öka våra chanser.
Jag såg i veckan att Jens Stoltenberg medger att han nog lät lite väl optimistisk, och det beskrevs som att det ska gå snabbt och geschwint, och det var liksom verkligen krattat, och man hade på olika sätt kanske underskattat problemen. Så det är ju intressant att se. Och då kan ju också leda till att en del allmänhet tycker att vi blev faktiskt vilseförda.
Ja, vilseförda tror jag är ett starkt ord. Det verkar ju som att både NATO och de svenska och finska regeringarna verkligen sonderade ordentligt hos den turkiska regeringen och fick ett ja. Och att Turkiets nej verkar ha kommit helt oväntat. Och nu tycker jag det framstår som att man gör sitt bästa för att lösa den här situationen. Men det störs hela tiden av vad som händer i svensk inrikespolitik, och det är väldigt beklagligt.
Hur har Sverige hanterat den här NATO-processen, Karin Olsson?
Ja, man, det är roligt att Peter Hultqvist vågar komma ut och prata om detta. Han låg ju väldigt lågt när Magdalena Andersson hade meddelat att vi borde ansöka om NATO-medlemskap.
Nu är det inga problem.
Nej, men han blev ju faktiskt nästan förnedrad. Alltså han, jag tror inte att han har varit med på tåget här, utan han har fått rätta sig i ledet. Och Magdalena Andersson verkar ha varit väldigt dominant i den här processen.
Ja, men han har ju sagt att han 8:15 en aprilmorgon ändrade uppfattning för att han fick höra så bra argument.
Ja, det är fascinerande hur stark Magdalena Andersson är. Jag menar, hon kommit in här och tagit över försvarsdepartementet, och kommit in och tagit över UD i princip. Så att hon har ett enormt mandat, verkar hon ju ha. Och en enorm styrka av då de här höga förtroendesiffrorna. Men hur det går här, jag tror att det löser ut sig till slut. Och möjligtvis är det här då flörtandet, vad man ska kalla, som Magdalena Andersson ägnar sig åt nu, att uttala Turkiet på turkiska, att det är ett sätt att blidka Erdogan.
And as you know, Turkiet has raised concern in Turkiet.
Just det. Ja, hon har också övergått till att säga att Turkiet istället för Turkey, för att det är faktiskt en direkt ansökan från Turkiet till FN att det ska bli en ny beteckning, och den blev godkänd 3 juni, så att det ska inte heta kalkon längre på engelska utan Tyrkia. Menar du att, Karin, att det var på något vis en påfallande hög följsamhet som verkar som en politisk signal snarare än att de bara rättar?
Jag vet inte, men det känns ju som att det är en liten signal till Erdogan och ett sätt att visa respekt, att man förstår Turkiets önskemål och sådär, att man vill flirta in sig lite helt enkelt.
Stefan Stern, tycker du att hon ska ha beröm? Gör hon rätt som är följsam mot den turkiska språkpolisen?
Jag har inget problem med den blinkningen. Det kunde hon väl bjuda på i det besvärliga läget. Men kan man läsa in någonting mellan raderna så tror jag att det är att den svenska regeringen via Ann Linde och Peter Hultqvist med flera har slutat att förhandla med Turkiet via polemik i svensk media. Som sen återges med diplomatposten och i turkisk media. Det är ju ingen fungerande diplomati, så jag tycker de ska ha fullt stöd i det de nu gör. Att de sköter förhandlingarna med Turkiet, direkt med Turkiet, genom Sverige och Turkiet, genom NATOs organisation och genom amerikanerna. Och det tycker jag att de ska ha all stöd för, och vi får knäppa våra händer och hoppas att de klarar av det.
Så det är en förändrad strategi alltså. Tidigare så det var Sverige egentligen tyckte om Turkiet. Det kom fram på avvägar och så där.
Jag uppfattar att man försökte rätta till det Turkiet försökte skapa förståelse för sin oro. Det försökte man rätta genom polemik i svenska medier, och det har man slutat med. Det tycker jag är bra, det ska de ha stöd för.
Och bara några timmar innan vi spelar in veckopanelen på fredag eftermiddag meddelar utrikesminister Ann Linde att Sverige sällar sig till EU-länderna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Rumänien och välkomnar Ukraina som kandidatland till EU.
Vi säger ja till kandidatlandsstatus för både Ukraina och Moldavien, och det kommer ju följa då villkor innan man kan börja sätta igång med förhandlingar och så vidare. Men tydligt ja till kandidatlandsstatus med villkor både för Ukraina och Moldavien.
Utrikesministern till Sveriges Radio idag. Här går det undan. Ukraina är ju knappast ett fullt demokratiskt västland. Korruptionen är omfattande. Vi har hört i många år om hur strikta demokratikriterier och också ekonomiska krav som ska gälla rättsstatsprinciperna. Hur ser ni på att Ukraina och också Moldavien får grönt ljus nu för att bli kandidatländer?
Kandidatland tycker jag är tänkbart för Ukraina, men att det har också talats om att väldigt skyndsamt göra Ukraina till en medlemsstat. Och precis som du säger, Staffan, så finns det ju allvarliga problem minst sagt med Ukraina som stat helt enkelt. Det är inte en fullvärdig demokrati och en korruptionsfri marknadsekonomi. Och jag tycker vi ska vara, EU bör vara försiktiga med att göra avkall liksom på de grundläggande regler som finns för EU-medlemskap.
Det går för snabbt tycker du?
Det tycker jag nog, eller ja, debatten har gått väldigt snabbt i alla fall. Att utse Ukraina till ett kandidatland är väl en sak, men man ska nog inte vara för snabba med att släppa in Ukraina, utan precis som tidigare använda då kandidatstatusen som en morot för att förbättra då den ukrainska staten. Samtidigt bör man komma ihåg att Ukraina-kriget har ju sin grund väldigt mycket i västvärldens och Europas och EUs försök att närma sig Ukraina. Och det kanske är för sent nu att försöka skapa något slags fungerande relation till Ryssland. Men man börjar komma ihåg att kriget, eller konflikten, har ju delvis i alla fall sin grund i detta, i hur man har närmat sig Ukraina på olika sätt.
Jag tycker det är rätt och en viktig signal att man kommer med det här gentemot Ukraina och Moldavien. Känner jag att mina kunskaper är lite för låga faktiskt. Kom lite hastigt in på. Men jag tror att det här är en viktig signal. Det är en signal till Putin och det är en signal till andra EU-länder också. Tror jag att vi står bakom Ukraina i det här svåra läget. Att sen att det här verkligen skulle gå hela vägen så att säga. Det ligger väl väldigt långt borta, inte ens nu under brinnande krig. Men vi ska komma ihåg att Ukraina är i krig för att de har stått upp för EUs värderingar, eftersökt dem, velat söka sig mot en europeiska gemenskapen. Under Majdan-revolutionen viftades entusiastiskt med EU-flaggor. Har det någonsin hänt att den här EU-vurmen har kommit underifrån på det här sättet som man har sett att den gjorde i Ukraina? Det är helt unikt. Och jag tyckte det var väldigt rörande. Och det här var faktiskt, det var ju en revolution för att närma sig ett västeuropeiskt EU. Och det är det de strider för nu. De försvarar sin rätt att få gå i den riktningen. Det är de som tar strid för EUs värderingar i detta nu. Så jag tycker att det här är en viktig signal. Men det kanske inte är signaler som Ukraina behöver allra mest just nu. Om jag har förstått den militära och den diplomatiska expertisen rätt så behöver Ukraina mer vapen. De får nu vapen för att hålla igång det här försvaret, men man har inte vapen nog att vinna. Så att den här solidariteten med Ukraina, den får inte stanna vid de här signalutspelen, utan de måste ha vapen, de måste ha hjälp, de måste ha förnödenheter, och den solidariteten får inte vika.
Stefan?
Nej, det håller jag verkligen med om. Ukraina för nu en kamp för värderingar som är heleuropeiska och hela västvärldens värderingar. Jag håller däremot inte med om att mycket av bakgrunden till kriget beror på att Ukraina har närmat sig väst och Ukraina. Däremot så tror jag att det är väldigt bra och naturligt att Ukraina får kandidatlandsstatus. Det här har ju varit drivet av Polen, Italien, de baltiska länderna, och nu kommer Sverige också efter. Det tycker jag är också säkerhetspolitiska argument som talar för att de ska få det. Däremot så är det såklart att de här Köpenhamnskriterierna som gäller kring marknadsekonomi och demokrati och rättsstat, det ska självklart gälla. Så det kommer ta tid att gå med, men att få status av kandidatland, det tycker jag är givet. Man får heller inte glömma bort att Sverige har en ganska lång tradition av att driva utvidgningsfrågor inom EU. På den gamla goda tiden, det är preskriberat nu, men när jag jobbade med Persson-regeringen så var ju det en väldigt stark profilfråga för Sverige att utvidga EU. Och det är väldigt naturligt, tycker jag, att Ukraina nu ges status av att vara ett kandidatland.
På den tiden vill vi ha med Turkiet också.
Just det. Får se om det kommer in i förhandlingarna.
Veckopanelen går vidare.
Inflationen, alltså prisökningstakten, fortsätter att stiga och landade i maj på 7,2%. Det visar siffror från SCB idag. Det är den högsta inflationstakten på över 30 år.
När vi går ut av 2022 så tror jag att vi kommer ha en inflationstakt på runt 6%. Så det är väldigt hög och ihållande inflation vi har.
Senast här Mattias Persson som är chefsekonom på Swedbank. Ja, är inflationsspöket tillbaka efter att ha varit i någon slags på någon vind, dammig vind i 30 års tid?
Ja, det är ju ett stort skifte. Jag tillhör ju en generation som i princip har vuxit upp med låg inflation och låga räntor.
Har du trott att det är så här med automatik så att säga, resten av livet fram till nu?
Ja, alltså det har väl varit väldigt mycket den tidsanda i alla fall som jag och många av mina åldrar har vuxit upp i. Och så det är ju naturligtvis ett brutalt uppvaknande att inflationen nu är på väg tillbaka och att räntor stiger kraftigt och ganska fort.
Du vill också uppvuxen, Karin, med detta?
Ja, men nu är sötabrödsdagen för spöket är väl tillbaka och inflationen i maj, det var väl det högsta sedan 1991, så att det är ett skifte som sker nu och att det är en tuff ekonomisk tid som vi går in i, och det kommer att prägla inte minst det politiska samtalet, men det kommer att vara det dominerande ämnet, tror jag, under lång tid framöver, konsumentpriserna. Det finns ju ett väldigt stort intresse, ser vi i vår mediepublik. Bensinpriserna, matpriserna, löneökningar som äts upp av inflationen. Det här ligger ju nära människor, självklart.
Det blir ännu mer konsumentjournalistik nu kanske?
Ännu mer.
Termen Putinpriser som Socialdemokraterna gärna använder. Då får man ju ett intryck att om Putin ändrar sig här så kommer det ske någonting med priserna.
Ja, alltså kriget i Ukraina bidrar ju kraftigt till inflationen. Alltså Ukraina brukar ju kallas för Europas kornbod. Och att Ukraina nu är avskurit från världsmarknaden bidrar ju kraftigt naturligtvis till prisökningarna. Men det är också vad som händer i Kina bidrar. Att Kina har slutat producera och låser in hela sin befolkning under väldigt drakoniska covid-regler.
Men inflationen är väl också en sån sak som har en psykologiska effekter. Det kommer påverka många människors, antar jag, egna kalkyler och vad man tycker att man borde ha löneförhöjning. Stefan Stern, vad ser du framför dig?
Nej, men det tror jag är alldeles rätt i. 10 månader i rad nu så har svenska inflationen stigit mer än Riksbankens mål. Och det sätter sig i väljarnas, medborgarnas, det man brukar kalla för sentiment. Alltså här har börsen sjunkit med 20% på årsbasis. Räntorna för bolånen börjar klättra uppåt och prisökningarna på drivmedel och el och livsmedel ökar och då ökar sparkvoten. Människor blir försiktigare. Man kanske förlorar i värsta fall en månadslön på helåret. En vanlig typfall, ett vanligt hushåll i Sverige. Och då drar man öronen åt sig. Och så använder då Riksbanken det här räntevapnet som är ganska trubbigt. Och parallellt så ser vi hur regeringen fortsätter att stimulera konsumtionen. Så där bör ju så att säga regering och Riksbanken lite grann prata ihop sig vad som gäller. Men helt klart det är ju att det sätter sig på medborgarnas feel good faktor. Den minskar. Och då ska vi veta att 6 av 10 väljare redan har under lång tid tyckt att utvecklingen går åt fel håll. Så att det kommer sätta sig även på sinnet.
Jag uppfattar också att de här prishöjningarna var ett av argumenten som Magdalena Andersson hade för att det nu är så bråttom att genomföra de här pensionshöjningarna. Läget gick från allvarligt till akut, har hon sagt. Men vad kommer det få politiska konsekvenser också, detta att vi återigen är ett inflationsland?
Ja, men man ser ju hur regeringen då har en tendens att vilja elda på detta, kompensera stora väljargrupper för de högre utgifterna. Och det kan bli en olycklig spiral då med den här hur Riksbanken och regeringen drar åt olika håll. Så självklart kommer detta få stora politiska konsekvenser. Och det är väl risken här nu, vilket vi märker innan ett val, och man vill försöka lugna väljarna att vi kommer hjälpa er genom detta. Men jag tycker också man ska ha i åtanke att svenskarna, alltså, Staffan, du pratade här om att jag och Johan har vuxit upp i något slags lyckorika där allt har blivit bättre och bättre hela tiden och man har fått mer och mer pengar. Det innebär ju också att hos en ganska stor del av befolkningen finns det rätt stora marginaler. Alltså den svenska medelklassen idag har ju mycket pengar och har väldigt gott ställt. Så det finns ju marginaler här att jobba med. Så det är inte sagt att det behöver bli fullt så dystert som under 90-talskrisen. Då får vi hoppas att det inte blir. Men ja, vi behöver inte bli panikslagna, det tycker jag inte.
Från det ena till det andra. Elsparkcyklar har varit en sak som folk älskar att vara antingen upprörda över eller väldigt entusiastiska för. Och nu kommer infrastrukturministern med klara besked här att det får vara slutslängt med elsparkcyklar från den 1 september. Regeringen har beslutat att man ska inte kunna parkera de här elsparkcyklarna, de kallas ju för det, fast man inte sparkar så mycket, på gång- och cykelbanor. Utan bara vid cykelställ eller annan uppställningsplats, så att kommuner och polismyndigheten får större möjlighet att flytta felparkerade elsparkcyklar. Det ska vara ordning och reda på våra gator och torg. Vad säger ni? Är det slut nu på de här konflikterna mellan olika grupper i samhället som har olika uppfattning om...
Jag tror att det stora kulturkriget om elsparkcyklarna kommer att fortsätta. För människor kommer inte sluta slänga sina elsparkcyklar här och var. Men däremot så tror jag det är väldigt bra att politiken tar ett initiativ. Jag tycker att Sverige lite har präglats av någon slags politisk förlamning. Att, nej, vi kan inte göra någonting åt det här samhällsproblemet för vi är bundna av konventioner. Nej, det går inte för branschen säger sig och så. Alltså, politiker måste väl kunna ta tag i konkreta samhällsproblem, utveckla politiken, ta initiativ så att medborgarna känner att det finns ordning och reda, det finns gående att göra någonting åt saker som inte fungerar.
Nej, men just därför så kanske tajmingen för det här utspelet är lite märkligt från infrastrukturministern. Jag har svårt att själv få några starkare känslor av den här regleringen. Men just i tiden när stor infrastruktur bär på stora brister, det är köer på flygplatserna, det är köer i trafiken, infrastrukturen står inför stora påfrestningar. Ja, då lägger man beredningstid i månader på att införa möjligheter för kommunerna att vidta åtgärder mot elsparkcyklarna. Men jag har svårt personligen. Jag tycker det är ett ganska intressant exempel på det som brukar kallas för allmänningens tragedi. Alltså att om ingen upplever i befolkningen att någon äger de här elsparkcyklarna, ja då behandlar man dem på det här sättet. Så det är möjligen en mer intressant fråga filosofiskt än
Johan.
Politiskt.
Jag håller med Karin i det hon säger, och för egen del så hoppas jag att det här kan bli slutet för elsparkcyklarna. Egentligen borde de förbjudas rakt av, men förhoppningsvis så kan det här leda till att de fasas ut åtminstone.
Jag tror du har varit inne på det tidigare, men jag vill ändå höra igen. Vad är liksom skälet till att man borde avkunna en dödsdom över den här transportformen?
Ja, elsparkcyklar och andra nya fordon har bidragit till framväxten av en sorts trafikindividualism som är väldigt skadlig, tycker jag. Att, normen är ju att vi har bilister, cyklister och fotgängare. Nu har vi en situation där människor kräver att kunna få ta sig fram på alla möjliga typer av fordon, elsparkcyklar eller elektriska enhjulingar och sådär, och ska få köra i samma fält eller på trottoarer och så vidare. Och det leder ju till att, ja, ytterst det är olyckor. Men ja, som sagt, den här typen av trafikindividualism tycker jag är...
Kan man inte förbjuda vanliga cyklar istället?
Nej, det är ju ett hävdvunnet färdmedel.
Jag har en elcykel. Ska den också förbjudas? Eller?
Nej, men jag tror ni förstår poängen. Att varje individ kan inte kräva att få åka fram på sitt eget fordon.
Jag tänker på det. Jag går, som helst. Flera gånger i veckan så går jag av SL-båten. Jag åker båt till Nybroplan mitt inne i Stockholm. Och så ska jag gå över, för de som känner till Nybroplan, så är det en ganska stor plats där mitt emot Dramaten. Och sen massor med gator och vägar och parker och cykel. Och när jag ska gå över det här torget, Raoul Wallenbergs torg heter det, så vet jag, är det här en trottoar, en plats för fotgängare, eller är det här en plats för cyklar, eller är det elsparkcyklar, eller kommer en bil här plötsligt, ibland är det bilar som passerar, och så känner jag att jag är helt förvirrad, jag känner mig aldrig riktigt säker på att det inte är något trafikslag jag har glömt hålla koll på.
Nej, och tänk då hur funktionsnedsatta personer som kanske inte ser fullgott, hur de känner sig, så att
det finns inga riktiga linjer.
Jag tror inte man kan hindra att människor vill använda alla nya coola fordon som finns eller köpa dem och ha dem, och det måste man ju bejaka, tycker jag.
Men ska var ha sin egen bana, för nu är det så att det liksom, om det är ordning och reda så vet man ju liksom att det där åker elsparkcyklarna, där är fotgängarna, där är bilen, där är bussen, där är cykeln. Där är...
Det finns något stort utrymme för utveckling av trafikregler och allmän folkuppfostran i detta. Men lite mer ordning bör det ju vara. Och jag tycker en underskattad dimension i det här är faktiskt folkhälsan. Att ta sig korta sträckor mellan olika platser, det är den motion som många får.
Då använder du inte motorn i din elcykel då, utan du trampar.
Nej, exakt. Jag tränar även på andra sätt, vill jag då tillägga, så att det framstår som en fullständig hycklare här. Men om man ska liksom åka el precis varenda liten sträcka man ska transportera sig när man är i en främmande stad till exempel.
Ja, min vinkel var kollisionsrisken i första hand. Stefan?
Nej, men jag får väl vara den som är lite för den här... fordons individualism.
Jag tror du skulle säga den vuxna i rummet.
Ja, möjligen då. Och jag tror inte vi har sett slutet på vilka fordon som kommer att skapas och öppna möjligheter för ännu mer individualism. Där befinner jag mig.
Nej, jag tycker att man kan gott begränsa biltrafiken ännu mer. Så gärna fler elsparkcyklar med mer regler hur man ska parkera och lämna tillbaka dem. Men gärna mer sådana där små smidiga fordon och färre stora bilar, säger jag.
Vad är det för fel på att gå i stadslivet?
Nej, men jag har precis förordat det. Gå och cykla.
Gå är farligt, man kan bli påkörd.
Om du vill det så gör du det.
Och nu är vi framme vid avslutningen. Veckans person, alternativt veckans ord.
Men då börjar jag, för att ingen hinner sno mitt namn här.
Johan, du var en kvart sekund för sen, eller?
Ja, jag kan lämna företräde för Karin här.
Men då tycker jag att veckans person är Joakim Lamotte.
medborgarjournalisten, direkt finansierad via Swish, som lämnade fältet dramatiskt i veckan och sa att jag orkar inte med alla hot, alla trakasserier mot min familj, nu lägger jag ner och jag känner inget stöd av kåren eller av polisen som inte har tagit tag i någon av alla hans hundratals anmälningar om hot. Så han höll en presskonferens typ på Instagram, 5 minuter lång, där han meddelade sin belägenhet och att han skulle sluta. Sen får vi väl se hur länge det här håller och det kanske finns andra skäl bakom och så. Men jag tycker att det har väckt en intressant diskussion där journalistkåren är kluven är kanske ett för starkt ord, men Joakim Lott har inte fått något stöd. Han har snarast blivit hånad. Och så finns det några då som sluter upp och tycker att man faktiskt borde stödja honom också i detta. Men ja, det väcker frågor om journalistiken, om hoten och hatet och som jag tycker är viktigt och tankeväckande.
Jag såg att på någon Facebookgrupp som var för journalister, eller åtminstone för människor som ägnar sig åt mediefrågor, så stod det om Lamotts avhopp från journalistiken. Mm. Och så hade Moderaterna gått in och sagt att det är trist med alla hånfulla kommentarer. Så alltså, även i en grupp som var till för folk som ägnar sig åt journalistik, så blev det hån när han beskrev sin sorti. Johan, nu är det din tur.
Ja, för mig så är veckans person Finlands president Niinistö, som i söndags gjorde klart att Finland inte kommer gå vidare med sin NATO-ansökan utan att Sverige är med på tåget. Sveriges sak är vår, sa presidenten. Det tyckte jag var oerhört rakryggat och rörande att han gjorde det och på så sätt underströk den starka kulturella, folkliga samhörigheten mellan Sverige och Finland och vårt gemensamma öde helt enkelt. Lustigt nog är det också titeln på en bok jag håller på att skriva som handlar om den svenska motståndsrörelsen under kalla kriget, Sveriges sak är vår. Så att Niinistö är min veckans person.
Johan, du fick mitt val just att framstå som så ovärdigt. Kände jag.
Ja, men det är roligt, för vi har ingen vet hur förväg är. Det...
Men så representerar jag också kvällstidningen här.
Det gör du, Stefan.
Nej, men jag tycker det var ett bra val från Johan. Jag bara hoppas att det där principiella ställningstagandet gäller för lång tid. För här kan ju vara en process som går över det turkiska valet och längre än så. Så jag hoppas verkligen att det blir så. Annars tyckte jag det fanns en kandidat i det här ordet i veckan som jag tror att få svenskar har fördjupat sig i tidigare, det här som är falsk majoritet. Det tror jag att de som inte har läst statsvetenskap och sådana saker hade svårt att ta till sig innan. Men jag har faktiskt en person. Det finns en jurist som heter Lena Södersten som är insatt i fastighetsjuridik, och hon grävde fram ett förslag, en utredning som inte hade presenterats på stora presskonferenser av den kanske mest okända ministern vi har, Danielsson, bostadsministern. Han vill införa det som heter förköpsrätt, ett annat ord. Det vill säga, det är en lagstiftning från 60-talet, avskaffades på 90-talet. Så om en barnfamilj köper ett småhus av en annan barnfamilj, då ska kommunen kunna säga att nu har ni gjort vår affär, eran affär, och ni har tänkt flytta in här. Men kommunen har nu förköpsrätt, så vi köper den här fastigheten på samma pris som ni gjorde upp om i förhandlingen. Det tycker jag var väldigt bra avslöjande. Det var inga partier som hade uppfattat det här eller reagerat mot det här. Och jag undrar om den typen av lagstiftning är up to date helt enkelt. Så bra, hatten av för Lena Södersten.
Tack så mycket, och då vill jag säga till er då, Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen, Johan Wenström, statsvetare, skribent i Svenska Dagbladet, Stefan Stern, kommunikationsansvarig i Nordstjärnan. Tack för dagens panelkommentarer.
Tack för inbjudan.
Tack. Tackar.
Och jag avslutar med veckans kvartaltips. Frilansjournalisten Håkan Lindgren har gått tillbaka till en politisk stormvind för runt 20 år sedan. Det gällde den integrationspolitiska maktutredningen. Efter en rejäl turbulens hoppade huvudsekreteraren Anders Westholm av utredningen, ersattes sen av Masoud Kamali. I den här texten berättar Westholm vad som skedde bakom kulisserna, integrationsutredningen som försvann. Priset på jordgubbar och lönen för de som plockar har fått kvartals Ola Wong att fundera över vad vi betalar för maten. Därför plockar inte svenskar jordgubbar i rubriken. Och Cecilia Garme har trängt djupare in i processerna med växande vindkraftsparker runt om i Sverige och beskriver hur vindkraftsoffensiven innehåller kulturkrigsingredienser som för tankarna till invandringsfrågan. Stormvarning i vindkraftsfrågan. Och så fredagsintervjun med Folkparti-nestorn Bo Könberg som var med om att skapa dagens pensionssystem. Bo Könberg är bekymrad över politiska partier som tycks strunta i de principer som fem partier var överens om när pensionsgruppen bildades 1994. Ja, ingen sommarstiltje över politik och samhälle än så länge av allt att döma. Det är nästan så att man inte vågar gå på semester. Och det gör vi inte heller, inte än. Det blir veckopanel nästa vecka också. Lyssna, läs, diskutera, slå upp i ordböcker, njut av sommaren om det går. Och tänk själv.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se